Men tänk då, härifrån det här torpet då, och från Gustavsberg, då vandrade det här ungdomarna. Vi hade ju stakad väg, som det hette, på när isen hade, sundet hade fryset då. Och där stakade de iväg, och de gick hela vägen in över detta. Är det 500 meter? Nej, vad kan det vara? Mer?
900 meter.
900 säkert fram till Petersvik. Och så genom skogen där. Bära noter och fiollådor. Och så in då. Och så promenera genom skogen. Och sen kunde de... Fick de ta spårvagnen in till stan, som kostade 25 öre. 15 eller 25 öre. Fram och tillbaka.
Ibland var det så mycket vatten. Det var is. Ja, det var is. Det var
isörja.
Så vi hade sparken. Och det brusade omkring när vi hade sparken. Tog sparken. Märta Bäckman och jag. Vi hade sparken där hos en släkting. Det är Petersvik. Och så tog och det gick som bara den när det var blankis.
Nu spände ni ut kappan, ja, va, så vinden fick tag i det. Hur kan man göra? Ja, ja.
Om det var
som seger, ja, just det. Ja, det var knepigt, Jura. Om det var så pass varmt som eller inte, man inte höll på att frysa ihjäl.
Var jag 10-12 år då?
Ja, det var det inte. Skogen, ja.
Den stora Ortviksskogen fram.
Ja, den var skrämmande på den tiden.
Vi var rädd ibland, Märta och jag. För vi hade spark, och så lämnade vi in den hos fastare. Eller om det var en släkting
på andra sidan. Jaha.
Och sen tog vi vagnen därifrån. Och så upp till Göran Olsson.
Var hade han sin skola? Göran Olsson Föllinger.
In i stan, in i Sundsvall.
Ja. Vid torget hade han det.
Kommer du ihåg var det var, Anna?
Ja, det var ganska långt ovanför. Inte mitt i stan, utan ovanför.
Inte vid torget?
Nej, inte alls. Utan skärrappade hål, det kom jag så väl.
Var du uppe i backarna där på Nybrogatan eller något liknande?
Ja, det var en liten gata upp där som han bodde. Och din kompis, vad heter han, Torsten
Föllinger?
Ja, han
som ringde mig idag. Han har ringt. Han är i Härnösand och ger, vad heter det, genom kurs nu för närvarande. Och har en konsert ikväll i Härnösand.
Ja, han var liten i alla fall. Och han,
2-3 år var han.
Ja, han kom
3 år.
Dörren, och då kom mamma och tog läpp på honom. Han var väl 3-4 år bara. Mm. Och pappa, han gick så, gå in dit nu mamma, så ska vi spela här. Och nu är han 50 år, tror jag.
Han är mer.
Ja, men då är det väl konstigt.
Ja, men det är roligt. Men då vi träffas ibland.
Ja, ni blev skickade liksom in till Sundsvall då för att lära, fortsätta.
Ja,
det var bara vi Sundbergare som fortsatte. Jo, Gottfrid Olsson, han åkte till Amerika.
Ja, men det här var, vi talar om nu, var just nu i utbildningstiden då, när Samuelsson skickade in er. Då var ju alla de här delades upp då, 2 och 2, eller om det var 2 och 3 och så vidare. Olika dagar som de fick fara in. Men jag kom aldrig dit därför att jag, för det första fick jag ju börja då här och jag började att spela för Samuelsson, då var jag 7 år. När de hade börjat med det här. Förberedande började jag med Samuelsson och spelade då tills jag var ungefär 7-8, ett år, 1,5 eller kanske jag var 9 år. Men sen då fick jag mer och mer längtan efter när vi var ute och spelade och blev engagerad så här och såg Samuelsson och hörde hur han ackompanjerade. Jag var alldeles för kliad i fingrarna att jag inte skulle kunna få lära mig att ackompanjera. Och ackompanjera mig själv och kunna ta ut en melodi och så vidare. Det var min stora dröm. Och en gång när jag minns väl den episoden, det var på vintern, vårvintern tror jag. Och vi hade spelat som vanligt, var vi engagerade och hela alla de här. Och hade spelat på bönhuset en bit ifrån kyrkan. Lutherska bönhuset, där spelade vi ofta och där sjöng jag också. Jag hade varit med och sjungit då där på kvällen och det var en mycket vacker kväll. Och det var en sån där drömlik sparkföre. Du vet när det är lagom kallt och så var det månljust. Det glömmer jag aldrig, för det var så ljust, det var så vackert. Och det blev ganska sent. Tänk vad, det måste ha varit sent på kvällen någon gång efter. Ja, nu måste det ha varit efter 9, skulle jag tro. För mamma hade väl slutat dagens jobb som vanligt. Och jag hade pratat med mamma om det här att mamma, kan inte du prata med Samuelsson om att jag istället för att spela fiol, det var ju dumt för att jag slutade med fiol, det har jag ångrat, men jag men i alla fall, jag ville så gärna. Och när flickorna då kunde spela och börja på att bli bättre och bättre i violin, så tyckte jag det var skojigt att kunna ackompanjera mina syster. Så att, ja, det där tyckte mamma var bra. Och att, ja, varför inte, sa hon. Jag sa, det finns ju 4 orglar här. Det finns ingen av lärarna mer än Samuelsson som trakterar någon av dessa orglar. Jag kunde kanske få låna en av dessa orglar efter skolans slut och få sitta där och lära mig, eftersom vi inte har något instrument själva. Ja, det tyckte mamma att, ja, och hon hade väl naturligtvis resonerat med mig om det här. Så att den kvällen, vad får vi se? Inte en människa, inga bussar, ingenting, ingen trafik. Får man se en mörk figur i en kort jacka komma sparkande spänstigt i backarna och möter oss? Det var mamma. Och det hade hon räknat ut. Ikväll ska jag se om jag kan möta, jag vill ta en kvällspromenad, och då ska jag resonera med Samuelsson. Aha. Och mycket riktigt, han hade mig på stålsparken, för det tog han ibland då när flickorna hade väl var sin spark eller något sånt där. Men jag då, som var min, så fick sitta på hans spark. Och ja, och då, och nej men fru Schimberg, det var ju fru Schimberg här, Samuelsson på den tiden. Och så roligt och så vidare. Och så han hade varit nere här hos mamma många gånger och resonerat med henne. För han ville nämligen ha, inom parentes sagt, när vi skulle ut och konsertera, så var han mycket noga med att ta reda på hur flickorna var klädda. Och då var han här nere hos sömmerskan Schimberg, Karin, och frågade henne, behöver det kosta mycket, fru Schimberg, som har 3 stycken, så vill nu vilja veta. Tänk så klokt ut av Samuelsson, va? Vilken begåvan! Ja. Alltså det var ett
då
under.
Då hade vi vita konserter.
Vita, då berättade mamma att det finns någonting som heter voile, bomullsvoile. Och det är tunt och vackert, som mamma. Det kostar inte många ören per meter, och det tänker jag köpa och sy klänningar åt flickorna. Då blev det voile, och det blev vita klänningar på alla flickorna. Och på vintern när vi uppträdde, då var det cheviot, för det fanns på den tiden, med sjömanskrage och veckade kjolar.
Sjömanskrage hade vi.
Ja, var väldigt söta.
Och hade sjömanskostymer
och korta byxor. Tänk, men vilken plig.
Ja, men den här Samuelsson, han har hört så mycket, men det, är ju, det stämmer ju precis.
Ja, men snälla, jag har sagt till hembygdsföreningen hela tiden när jag har sett vad de har skrivit och skrivit och skrivit. Det finns ingen som har frågat mig, kom så ska ni få veta vem Samuelsson var. För jag måste säga att den personen har jag mycket att tacka för. Det har jag också framhållit i mina intervjuer. Och i allt, för jag, allt detta som vi fick uppleva i vår barndom med denna. Tusen tack, Samuelsson, för den inspirationen och den energin. Jag begriper inte när karln sov. Och när mamma satt här uppe på övre botten här, vi har som vi kallar det skrubbfönster, men det är ju inte bara små skrubb, de är ganska stora, du vet, på övre botten här. Jag har ju kvar det än idag, det här uppe ovanför oss här. Då kunde mamma säga, då satt mamma och sydde. Hon sydde ju inte bara till oss, hon sydde ju också till de andra här. Framförallt då till ungdomar. I alla fall så hade hon ju alltid nattarbete eller kvällsarbete när kvällen var. När vi hade kanske gått och lagt oss då. Då satt hon kvar vid symaskinen. Och jag vet att mamma kunde säga så här ibland. I natt, jag slutade när klockan var 2, och då släckte även Samuelsson. För hon kunde se upp till hans fönster mitt emot. Då satt han uppe där och skrev ut noter till sina ungar och ungdomar.
Han skrev ut alla stämmer.
Ja, och jag har faktiskt noter kvar. Någonstans där ni själva, han lärde skriva noterna också, ja. Så ni fick själva skriva ut det är väl verkligen någonting.
Det fick gå runt i alla och så fick vi första, andra, tredje stämman.
Men apropå det här nu då, den där kvällen, det här var en parentes men i alla fall väl så viktigt att höra. När då mamma hade träffat Samuelsson på den här
när du
satt på sparken.
Ja. Ja. Bara det att han då skjutsade hem det jag hade på sparken. Och...
Ja då, och på somrarna, nu är en parentes till som jag kommer till. Ja. På somrarna när vi var ute och turnerade i alla kyrkor, Liden och Bispgården och överallt. Första sommaren var det bara de äldre utav barnen, de som var lite vad ska jag säga, vad kunde det vara, pojkarna, och så var det Elin och Karin och det var de 5-6 stycken plus Samuelsson som han hade ordnat med att de hade fått tag på cyklar. Jag vet om man hyrde eller om man fick låna. Så att för att inte resan skulle kosta så mycket för hela gruppen, så var det bara de mindre då, som lite spädare, som inte kunde orka med och cykla. De fick ta tåget. Då löste han gruppbiljett till dem. Och där bland var Anna och jag. Och vi var väl 4-5 stycken där. Och de andra. Men ibland tog han med, när det var, låt mig säga, bland Indal och Liden eller andra kyrkor som låg nära varandra. Då kunde han till och med tillåta att, jag vet inte om ni fick, eller om han skaffade cyklar till, även till hela bunten. Nej, det kommer jag inte ihåg, utan ni fick ta tåget. Men då hände det ibland att han hade mig med, vad det jag skulle säga. Det var inte bara sparken. På somrarna tog han mig med, och det tycker jag är roligt, det glömmer jag aldrig. Det har jag också berättat för Gabriella Garland en gång i en sån intervju i radio. Då tog han mig med på cykeln. Och det där visste mamma att han hade med på bakstället, alltså bakom ryggen på sig. Och jag hade ingenting att hålla i, utan han sa, Gördis, du får hålla i hängslarna. Jag satt och höll i hans hängsle.
Han hade ju ingen broms på cykeln.
Nej, han hade ingen broms på cykeln. Han satte fram högra benet och satte det mot framhjulet. Och så, håll i nu Gördis, håll i det. Och så kunde det vara någon bankpacke. Och där höll jag i hans hängsle. Och mamma, hon hade ju, när hon visste att det här upprepades, så skickade hon till mig en dunkudde. En liten kudde, det glömmer jag aldrig. Lägg den under ändan, som skrev mamma, när du sitter på bakstället hos Samuels.
Vi reste
underbart.
Och så var mamma på väg upp, det skulle fortsätta.
Ja, det ska jag fortsätta i alla fall. Det var då det. Och nu var det ju sparken den kvällen. Och i alla fall, då började mamma prata med Samuelsson om det här. Och så sa han, så naturligt. Gördis har en dröm, sa hon. Hon vill absolut lära sig och kunna ackompanjera. Och ackompanjera sina systrar. Men framförallt att hon själv också kan ta ut melodier. Och när hon får lära sig saker och ting tack vare Samuelsson och så vidare. Ja men snälla fru Schyber, kommer jag glömma aldrig. För man satt ju så här. Varför har jag inte tänkt på det? Det är klart hon ska göra det. Vi har Orla på skolan. Det är inga bekymmer. Hon får nyckel utav mig. Hon ska gå in när hon vill. Och när skolan, när de har städat och på eftermiddagen, kan hon gå dit i någon av skolsalarna och träna. Och då tog han hand om mig. Då var jag 10-11 år. Då började han, och han skaffade en orgelstora. Jag tror jag har den gömd någonstans. Den var ganska tjock. Och han hade två elever till. Två grabbar som han höll på att dona med, som skulle lära sig det här. Det tog inte lång tid. Nej, vi satt efter varandra bland där uppe i lärarbostaden, som det heter. När han sa så här att, hörni grabbar, nu får ni skynda er, för gör det så hör ni ett kapp båda två. Och hur länge har ni hållit på?